Ja, här ligger en trumpinne. Jag känner mig nästan som ordinarie vikarie här i Stenhammarkyrkan och ute i Kollandsö församling också. Men det heter Stenhammarkyrkan, Kollandsö missionsförsamling. Ja, det är klart, Kollandsö först. Ja, förkylningar går. Jag själv låg för en 3-4 veckor sedan. Mycket, mycket bättre naturligtvis. Men jag är inte riktigt bra i halsen. Så jag har lite vatten och så här. Så att får jag en hostanfall så får ni vänta lite tills jag har kommit igen. Idag så är det tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Och jag ska inte läsa hela evangelietexten, men några versar ur den från Lukas evangeliets tredje kapitel. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och när folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom, sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan när yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Är du lika fascinerad som jag när du ser på TV hur sådana här livvakter jobbar, eller bodyguards som man också kallar dem för? De verkar alltid så fruktansvärt fokuserade på sin uppgift. Och de utstrålar en slags självklar pondus. Och jag skulle kunna tänka mig att en livvakt får och kan inte vem som helst vara. De är säkerligen väldigt noga, prövade och utvalda för sitt uppdrag. De måste framförallt ha ett stabilt psyke, en snabb uppfattningsförmåga och inte minst ett stort mått av oräddhet. Och en livvakt, ja, det får ju inte vem som helst ha, eller hur? Du och jag skulle nog inte få det. Nej, det handlar för det mesta om en ganska känd person. Det kan vara en politiker. Det kan vara en artist. Det kan vara en idrottsman eller idrottskvinna. Men kriteriet är att man av olika anledningar är välkänd av allmänheten. Och kanske ibland också en ganska så kontroversiell person med kontroversiella åsikter. Och vi kan ju uppfatta genom tv-skärmen att ofta så trycker människomassan på för att få se en skymt av den här personen som livvakterna ska skydda. Och jag tänker att i den här stora människoskaran så finns det säkerligen människor med helt olika motiv för att vilja se honom eller henne. Somliga har kommit för att visa sitt gillande och uppskattning av denna person. Andra har kommit kanske för att på plats demonstrera sitt ogillande, sitt avståndstagande från vad han eller hon står för och representerar. Men det finns också en tredje grupp som förhåller sig relativt neutrala i sitt känsloengagemang. Det vill säga, man visar vare sig sitt ogillande eller gillande, utan man är mest där på grund av nyfikenhet eller kanske att man råkade vara precis på den plats där kändisen var. Men vägröjarens eller livvaktens uppgift, det är att skydda men också att bana en framkomlig väg för honom eller henne. Helt enkelt för att det ska bli möjligt att kunna nå fram till det utstakade målet. Och ofta så kan vi se och uppfatta att dessa vägröjare, dessa livvakter, de är själva ganska så häftigt utsatta för sparkar och slag. Och jag tänker så här, att ha ett sådant uppdrag verkar inte vara ett uppdrag för vare sig lata eller fega eller bekväma personer. Idag så talar våra texter också om en man som i allra högsta grad var en vägröjare, nämligen Johannes Döparen. Och Johannes, han var en vägröjare för någon som det sannerligen skulle storma omkring. Som människor både bokstavligt och bildligt talat skulle trängas omkring. Och inför denne någon så visade människorna sitt gillande eller sitt starkt ogillande. Men oberörd eller 100% neutral kunde knappast någon enda vara inför honom. Och Johannes vittnar ju själv om att jag har blivit utsänd att gå framför honom. Att bana väg. Att röja väg för någon. Nämligen för Jesus Kristus. Och det var verkligen en tuff uppgift med fara för sitt eget liv som Johannes hade fått. Och denne ökenprofets budskap, det var kärvt och det var otroligt kompromisslöst. Och budskapet löd: omvänd er, låt döpa er för att få syndernas förlåtelse. Och inte minst det israelitiska etablissemanget, ni vet fariseer, skriftlärde, de var så förbryllade. Men folket var också väldigt förväntansfulla. Vem var egentligen denna märkliga man? Och idag i vår evangelietext som jag precis läste så kommer Johannes med ett nästan lite skrämmande budskap. Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Wow! Vilka kraftuttryck. Eller när han säger varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Och vi människor av idag, vi kan reagera med förargelse och upprördhet över att sådana ord kan få ha sin plats i vår bibel. Och även vi som förkunnare kan ju idag nästan tappa andan när vi ska framsäga sådana ord från bibelns blad. För vi har ju en helt annan framtoning idag. Vi är ju mycket mer lena i vår förkunnelsemun. För att vi inte ska förarga någon. För att vi inte ska trampa någon på tårna. Och vi kan ju verkligen med fog ställa oss frågan. Vad ville egentligen Johannes med sina hårda och obarmhärtiga ord? Vill han bara chockera? Vill han bara göra sig lite märkvärdig? Eller vad vill han? Jo, vi skulle kunna svara på den frågan på följande sätt. Johannes ville tvinga fram en besinning hos människorna. Johannes ville tvinga fram en besinning hos människorna. Han ville hjälpa människor till uppbrott ur deras skenliv och falska förtröstan på att de minsann var Abrahams barn och därför så var allt välbeställt. Men Johannes, han ville verkligen sätta upp stora varningsskyltar för att människorna skulle invaggas i någon slags falsk trygghet. Och därför så måste han genom sina hårda och drastiska ord bryta ned alla de uppsatta kulisserna. Alla känslor av falsk förtröstan och trygghet. Först då skulle människorna kunna bryta upp från det gamla. Först då skulle det kunna bli en ny start. Och de människor på Jesu tid och på Johannes tid som någonstans inom sig började ana vad Johannes egentligen ville. Det var de som började fråga sig. Vad ska vi då göra? Och som svar på dessa frågor så ger inte Johannes några tillkrånglade och besvärliga dogmatiska svar som de skriftlärde säkerligen skulle ha gjort. Men vad svarar Johannes då? Jo, han pekar på de medmänskliga relationerna. Att dela med sig. Att inte driva in för mycket. Att inte sko sig. Att inte pressa något av någon. Det var svaret. Tänk om den här söndagen skulle få innebära besinningens ögonblick för många av oss. Besinningens ögonblick, då många skulle få, som Johannes förkunnade, först omvända sig och sedan bära sådan frukt som hör till omvändelsen. Så det varje gång som du och jag vänder tillbaka till Gud, när besinningens ögonblick får genomsyra våra liv. Då blir omvändelsens frukter hos oss synliga. Inte förr. Utan det är när vi har vänt om till Gud. Och då kan dessa livsfrukter få bli till vittnesbörd om att nu har något nytt börjat i våra liv. Och vet du, omvändelsens väg, den har ett namn, nämligen Jesus Kristus. Han som säger om sig själv, jag är vägen, sanningen och livet. Någon annan väg till Gud finns inte. Inte några genvägar. Inte några hemmasnickrade vägar. Inte några för dagen trendiga vägar. Utan vägen till Gud går endast genom Jesus Kristus. Och Jesus är verkligen den som ser bakom fasaden. Som ser bakom de färggranna pråliga kulisserna. Som genomskådar den falska tryggheten hos oss. Som säger att vi minsann, vi tillhör en församling. Och därför sitter vi säkert i båten. Jesus, han ser alltid mycket längre. Han ser till våra hjärtan. Och det är genom människans hjärta som vägen tillbaka till Gud måste gå. I våra hjärtan måste vi ha en stark längtan efter att varje dag få vända om. Få bryta upp från det gamla och främmande och vända hem. Till Gud. Varje dag. Varje stund. Vi ber. Herre, hjälp oss att leva i omvändelsens verklighet. Herre, hjälp oss att omvändelsens frukter verkligen skulle få synas. Och bli synliga i våra liv. Herre, tack för det underbart stora uppdraget för var och en av oss att få vara vägröjare för dig och ditt rike. På de platser och i de sammanhang där vi finns. Det finns ingen större uppgift än att få vara vägröjare för dig och ditt rike. Detta rike där allt får omvänd ordning. Där de svaga ska bli de starka. Där de sista ska bli de första. Där död blir till liv. Herre, hjälp oss. Att här ute i Stenhammar och var vi än bor någonstans. Att vi skulle få vara med i detta storslagna uppdrag. Vägröjare för dig. Och ditt rike. Amen.